Efter några minuters väntan i en telefonväxel hörde han Dr. Conrads välbekanta blandning av amerikanska och västerbottenmål i luren. Jeff Conrad var en vithårig, långsmal man i 50-årsåldern. Ursprungligen kom han från Los Angeles, där han tjänstgjort i över 25 år på en internationellt erkänd patologavdelning. Nu hade han emellertid flyttat tvärs över Atlanten för att gifta sig med en 20 år yngre doktorand. Detta berodde till stor del på att en inte helt planerad dotter hade presenterats för honom via telefonsamtal 9 månader efter en patologkongress i Stockholm. Dottern var nu snart 3 år, vilket även var antalet år som Jeff Conrad hade varit chef för den rättsmedicinska institutionen i Umeå. Axberg kände honom redan väl, trots den relativt korta bekantskapen.
Tjenare Johan, hur har du det?
Conrad tilltalade honom med namn i var och varannan mening. Något som Axberg ännu inte kände sig riktigt bekväm med.
Det är bra, tack. Bara värmen kunde ge med sig. Du ska inte klaga, Johan. Jag tycker att det är kallt här uppe. 22 grader i skuggan, men man vänjer sig väl.
Var inte så säker på det. Man blir mer frusen med åren, som du vet.
Conrad avfyrade sitt hesa skratt. Om det vore det enda bekymret skulle man vara glad. Men du ringer väl inte för att prata om vädret och åldrandet?
Nej, jag har fastnat i en grej här. Förmodligen är det inget, men jag skulle ändå vilja höra din åsikt. Axberg berättade vad han visste om Gerd Ekstedt och Birgit Öberg. Han nämnde även kyrkoherde Ekstedts ständiga påtryckningar.
Misstänker du att det ligger brott bakom dödsfallen? Sa Conrad slutligen.
Nej, egentligen inte. Men jag vill ändå kolla om det var något oklart i fallet med Gerd Ekstedt innan jag talar med sonen.
Conrad fnös till. Jag säger dig, Johan, att fru Ekstedt, som jag själv obducerade, dog en helt naturlig död. Hjärtat orkade helt enkelt inte längre. Henne kan du släppa. Vad det gäller den här andra mannen kan jag inte säga annat än att det låter mycket strange.
Axberg kände sig lugnad av Conrads bekräftelse. Givetvis var allt bara inbildning. Klockan 11:05 lämnade han polishuset. Solen kastade sig genast över hans svarta t-shirt och jeans. Porerna stod vidöppna, svetten lackade. Uteserveringarna var ett myller av lunchgäster. Över gatorna låg ett tunt lager av damm. Mobiltelefonen ringde. Axberg fick skugga displayen med handen för att kunna urskilja bokstäverna. Carolina! Axberg svarade inte. Och när melodin slutade spela stängde han av telefonen. Han hade lovat att följa med henne till Ikea efter jobbet. Nu hade han ångrat sitt löfte. Samvaron hade den senaste tiden blivit allt för intensiv och han hade svårt att finna en bra balans. Antingen var det fullt ut i full fart eller så drog han sig undan helt. Han kunde inte kompromissa med sig själv när det gällde Carolina. Hon var som ett gift, en behaglig drog som han inte kunde få nog av. Tills han plötsligt tappade bort sig själv och sköt ut sig med katapult. Ikea var gränsen. Det skulle han aldrig klara. Nu skulle han gå hem och duscha. Sen väntade en tallrik fil med sönderbrutet knäckebröd. Sen skulle han ringa Carolina. Kanske.
Klockan 14:30 satt Axberg i sin Saab 900 på väg till prästgården i Ljustadalen. Han var fortfarande behagligt sval efter duschen. Och han hade bytt till en kortärmad vit skjorta. Båda framrutorna var till hälften öppna och vinden torkade hans hår när han lämnade staden bakom sig. Han spelade Bob Dylan på CD-spelaren och sjöng med så gott han kunde. Don't think twice, it's all right.
Såna här stunder var livet som polis underbart. Fri planering av arbetstid under eget ansvar. Under lunchen hade Axberg ringt till kyrkoherden och avtalat ett möte. Samtalet med Birgit Öberg hade fått honom att inse att han måste ta tjuren vid hornen och ägna Ekstedt den tid han krävde. Efter att ha läst Hamrins rapport och diskuterat ärendet med Jeff Conrad var Axberg övertygad om att fallet inte var något polisärende. Men faktum kvarstod. Det var hög tid att han som ansvarig för utredningen träffade Ekstedt för att lyssna till hans version. Dessutom var det skönt att lämna polishuset och den kvalmiga luft som låg orörlig mellan de två stadsbergen. Axberg kastade en blick på kartan i framsätet. Prästgården låg någon kilometer norr om Ljustadalen. På en åker till vänster låg långa rader av inplastade rundbalsensilage och väntade på att bli omhändertagna. Axberg tyckte att de skrikvita bollarna liknade inkräktande ufon i landskapet.
Bidragen till bönderna tog säkert ingen hänsyn till estetik. När han passerade köpcentret i Birsta och såg Ikeas skylt torna upp sig ovanför den väldiga parkeringen fick han dåligt samvete. Hur skulle han hantera kvällens utlovade shoppingrunda? Om han inte fattade ett beslut snart visste han vad som väntade. Carolina bredvid honom i bilen med en diger inköpslista och åsikter om olika inredningsdetaljer. Axberg rös vid tanken. Fångad av sin egen obeslutsamhet och det eviga köpcentret skulle han bli tyst och tvär. Carolina, som alltid läste av hans känslor innan han själv blev medveten om dem, skulle bli förbannad och fråga varför han aldrig sa vad han tyckte, att han var feg. De riskerade återigen att glida ned i den onda spiral som alltid slutade i katastrof. Han ökade farten och överskred hastighetsbegränsningen. Egentligen var beslutet om kvällsutflykten mer symboliskt. Det var ett större avgörande som låg bakom hans vånda. En kväll på balkongen med middag och vin hade Carolina sagt att hon ville ha barn. Gärna flera stycken och det snart. Hon fyllde 33 till hösten. Axberg hade inte blivit särskilt förvånad. Antydningarna hade funnits där länge, men aldrig så uttalade som nu. Han ville också ha barn, men inte riktigt än. Samtidigt älskade han Carolina och ville inte mista henne. Vilket han kanske skulle göra om han inte fogade sig och ställde upp på hennes önskan. Var det överhuvudtaget rätt att dra ut på deras förhållande så länge som han gjort? Carolina måste få chansen att bli gravid innan det var för sent. Om inte med honom så med en annan man, så lydde djungens lag. Axberg kände ambivalensens grepp runt halsen. Att inte fatta ett beslut var också ett beslut. Han svängde av motorvägen och fortsatte längs en slingrig grusväg. Prästgården låg på en uppodlad lägda, halvvägs ner mot vattnet. Axberg styrde bilen genom en lång björkallé. Huvudbyggnaden var ett gult sekelskifteshus av trä med vita knutar och mycket snickarglädje. Han parkerade på en liten grusplan, stängde av CD-spelaren och steg ur. Två syrener stod på varsin sida av farstubron och blommade i kapp. Axberg uppfylldes av den sommarvarma doften och förnam som alltid barndomens skolavslutningar. Han gick upp på verandan. Innan han hann knacka for dörren upp. In i hallen var det mörkt och Axberg kunde bara ana konturen av en kort man med kalgässa. Mannen presenterade sig som kyrkoherde Ekstedt. Jag trodde aldrig att du skulle göra det besväret att komma hit, sa Ekstedt. Det var verkligen på tiden. Först vill jag att du ska se rummet där min mor gick bort. Sen vill jag höra hur ni ska gå vidare. Ord och inga visor, tänkte Axberg, och grävde fram ett anteckningsblock i sin portfölj. Jag tror inte att min mor dog en naturlig död, fortsatte Ekstedt. Någon var inne i hennes rum under natten. Det är lika säkert som amen i kyrkan. Finns det något konkret som styrker det du säger? De blev avbrutna av att en kvinna kom in med kaffebricka och bullar. Axberg presenterades för prästfrun Karin. Hon var lika kort som sin man. Med små händer serverade hon kaffet och försvann tillbaka in i huset. Ekstedt grep frågan som blivit hängande i luften. Det hela kanske låter konstigt. Först var det bara en känsla jag hade, men nu vet jag varifrån den kommer. Ekstedt gjorde en paus, smakade på kaffet. Jag sover ofta väldigt ytligt, och så här i efterhand är jag säker på att jag hörde ljud från övervåningen. Det knakade och knarrade ovanligt mycket i golvplankorna. Visserligen är huset gammalt, men det kan inte vara hela förklaringen. Kyrkoherden kisade tankfullt framför sig. Någon var där uppe, någon som inte hör hit. Och det har du kommit på först nu, sa Axberg. Inser du inte hur otroligt det låter? Kyrkoherden gav honom en vass blick. Vissa detaljer tar tid på sig för att komma upp till ytan. Saker man upplevt som inte är så påtagliga. Det är ett känt fenomen. Men det är klart, jag vet inte hur bra kontakt du har med ditt undermedvetna. Det visste inte Axberg heller. Han försökte komma vidare. Det kan ha varit din mamma du hörde. Hon kanske gick på toaletten. Kyrkoherden fnös till. Omöjligt. Hon sov alltid nätterna igenom. Dessutom var hon så svag att hon inte tog sig upp ur sängen själv. Då var det väl inte så konstigt att tanten dog, tänkte Axberg. Jag betraktade mannen framför sig. Kyrkoherden gav ett förvirrat intryck.
Men han var inte galen. Låg en svårvärderad övertygelse i hans ord. Menar du att någon skulle ha varit inne i din mors rum och tagit livet av henne? Saxberg. Ekstedt slog ut med händerna. Det sista vet jag inget om, men någonting är inte vad det ser ut att vara. Axberg skänkte en tanke till alla religioner som talade i tungor och gav mening åt ord genom tro. Varför skulle någon ha velat skada din mamma? Vet ej. Vad skulle denne någon i så fall ha gjort? Vet ej. Det blev tyst. En köksklocka slog 3:30. Kyrkoherden reste sig på slaget. Kom så ska jag visa hennes rum. När de gick i den svängda trappan till övervåningen noterade Axberg att vissa steg knarrade betänkligt. Rummet var cirka 4x4 meter med genomskjutande bjälkar i taket. Samma instängda mörker som på undervåningen. Dystra möbler överallt. Invid ena väggen stod en omsorgsfullt bäddad säng med höga gavlar. Här låg hon på morgonen när jag hittade henne, sa Ekstedt och gjorde en vag åtbörd mot sängen. Något mer som var konstigt var att täcket låg nervikt i höjd med hennes mage. Så här. Kyrkoherden gick fram till sängen och demonstrerade. Axberg nickade neutralt. Och min mor sov alltid med täcket upp till halsen eftersom hon var så frusen. Ännu ett ohållbart indicium på att någon varit inne i rummet, tänkte Axberg. Han valde att tona ned prästens iakttagelse genom att inte ställa några följdfrågor. Istället lät han blicken vandra i rummet. Nattduksbordet vid sängen var tomt, frånsett en vit, välstruken spetsduk. Inga tablettburkar, ingen klocka. Väckarklockan stod alltid på nattduksbordet, fortsatte kyrkoherden. Min mor var mycket noga med tider mot slutet då hennes minne började svikta. Väckarklockan var hennes fasta punkt i tillvaron. Hon åt och sov på bestämda klockslag. Kyrkoherden tog ett steg framåt Axberg för att förstärka sin poäng. Jag är säker på att den stod där när jag sa godnatt kvällen innan. Och på morgonen var den borta. Axberg rekapitulerade Hamrins rapport. Där stod inget om någon klocka. Ni har förstås letat överallt utan att hitta den. Ekstedt nickade. Den finns inte kvar i huset. Personen som var här måste ha tagit den med sig. De återvände till köket. Axberg tänkte efter. Jag tror fortfarande inte att någon var inne i huset natten då din mamma gick bort, sa han slutligen. Ljuden du har hört är inget vi kan gå vidare med. Inte det andra heller. Klockan kommer säkert fram så småningom. Jag är övertygad om att din mor dog en naturlig död. Prästen suckade tungt och började gå ut ur huset. Axberg följde efter. De stannade på gårdsplanen. Ekstedts ansiktsuttryck var oförändrat bittert. Du misstar dig, sa han kort med blicken fäst på en traktor som passerade på vägen. Du misstar dig. Axberg försökte avrunda samtalet. Jag lovar att tänka igenom saken en gång till. Kommer du på något mer så kontakta mig och ingen annan. Ekstedt pressade samman sina käkar. Sedan räckte han plötsligt fram sin hand. Axberg såg besvikelsen i de grå ögonen när de skildes åt. Axberg lämnade prästgården bakom sig med stor lättnad. Han hoppades att saken nu var i världen. Han var, trots prästens argument, övertygad om att inget brott hade begåtts och skulle försöka glömma saken snarast. Han kastade en blick på armbandsuret. 4:05. Axberg svor för sig själv och grävde fram mobilen ur jackfickan. Han hade glömt att ringa till farmor. Varje dag 3 skulle hon bli väckt ur sin eftermiddagssömn i god tid innan hemtjänsten kom i middagen. Telefonsignalen var det enda som kunde få henne att vakna till liv. Och när Axberg glömde att ringa var hela kvällen förstörd. Då hann hon nämligen inte plocka undan disken i köket och bädda sängen innan en av de få accepterade samariterna anlände. Axberg hade förgäves försökt förklara att det var sådana uppgifter som hemtjänsten gärna hjälpte till med, men hans farmor var och förblev oresonlig. Efter 10 signaler svarade hon, rösten förvirrad och nyvaken. Hej, det är jag. Klockan är 4:05. Oj, oj, då är de snart här. Låg du och sov? Du vet att jag inte vaknar förrän du ringer. Axberg kom att tänka på den stulna väckarklockan i prästgården och undrade varför hans farmor inte hade en sån. Förlåt, jag ska skärpa mig. Går du upp nu?
Har jag något val?
Bra. Jag ringer imorgon igen. Just när han tryckte bort samtalet ringde det igen. Det var Carolina. Eftersom han inte hade samlat argument fanns ingen återvändo. Om några timmar skulle han träda in i Ikeas paradis av byggsatser, barnfamiljer och bokhyllor. Erik Jensen parkerade BMW:n i sitt garage. Han slog av motorn, lutade sig mot ryggstödet och slöt ögonen. Arbetsdagen hade varit ovanligt jobbig med dubbla avdelningar och en konstant tjutande personsökare. Han behövde samla tankarna innan han gick in till sin familj. Rutinmässigt gick han igenom några av dagens beslut för att se om han upptäckte några misstag. När så inte var fallet sköt han upp bildörren och började gå mot huset. Solens gula öga glödgade fortfarande världen. Gräsmattan började fläckvis blekna. Jensen insåg att han måste sätta på vattenspridaren under kvällen. Han tryckte ned handtaget på ytterdörren och bestämde sig för att lämna arbetet bakom sig. I hallen kände han den välbekanta doften av olivoljefräst vitlök och grillad kyckling. Hallå, jag är hemma nu. Inget svar. Var alldeles tyst i huset. Han passerade köket där maten stod och puttrade på spisen. Ute på altanen var det dukat för middag. Jensen visste genast var han skulle finna sina kvinnor. Ljudlöst smög han genom rummen i villan. Överallt låg leksaker och barnkläder utspridda i odefinierbara högar. I sovrummet möttes han av en leende Sara som låg stödd på ena armbågen i sängen. Erika låg tätt intill, med båda händerna djupt inborrade i de nakna brösten och tog ingen notis om hans entré. Jensen la sig bredvid sin dotter, lyssnade till de djupa klunkarna och det förnöjda smackandet som signalerade korta pauser i måltiden. Han blundade och andades i takt med den varma ryggen. Just när han höll på att somna, avbröt Erika amningen, vände sig mitt ryck mot honom, som om hon hela tiden känt hans närvaro. Hon sprack upp i ett intensivt leende, riktade blicken mot taklampan och pekade. Titta, titta där! Han lyfte upp henne mot lampan. Hon gurglade förtjust och den lilla handen rörde vid tygskärmen. Hej min man, sa Sara och klädde sig hastigt. Vi har saknat dig. Jag har saknat er. Det finns middag. Vi kan äta direkt. Underbart! De gick ut på altanen. Erika fick ligga på en filt i en hög av leksaker. Ständigt påpassade av minst två ögon som iakttog varje rörelse. Sara hade öppnat en flaska rött Rioja-vin. Hon ville fira att flera av hennes oljemålningar antagits till en utställning i Italien. De åt, drack och fantiserade om den kommande vernissagen. Som alltid berättade Sara i detalj om Erikas mat- och sovvanor. Jensen kände sig glad inombords och lyckades med föresatsen att inte tänka på arbetet. Efter maten sjönk han ner i en av de nyinköpta vilstolarna som fortfarande luktade fränt efter helgens betsning. Erika låg på filten och tuggade ivrigt på en tygmus som successivt dränktes i saliv. Sara smög upp bakom sin man och började massera hans axlar. Du måste gå snart, viskade hon. Jag vet. Är det okej? Absolut. Jag är så glad för det här med Italien. Vi reser dit i höst. Vill du det? Är sommaren underbar? Hon skrattade sitt pålande skratt och nöp honom under armarna. Han spratt upp, lyfte undan hennes utsläppta hår och kysste henne på halsen. Jag kommer senast 11. Håll dig vaken. Axberg satt på pubben och väntade. Det immiga glaset var till bredden fyllt med guldgult mjöd och mängden skum var perfekt. Han greppade glaset och drack. Kände hur det kittlade till i läpparna och gommen. Sen letade drycken sig ned genom matstrupen, svalkandes varje vrå, för att slutligen landa med en mjuk kullerbytta i magen. En våg av välbehag gick genom kroppen. Han slappnade av, axlarna sjönk ned. Allt blev bara här och nu. Samma ögonblick anlände Jensen, 20 minuter försenad. Fullt upp som vanligt, sa Axberg. Du vet hur det är. Alla ska ha sitt, sa Jensen och beställde två glas vatten och en öl. Synd att det var fullt på uteserveringen. Det är lugnare här inne, sa Axberg och tände en cigarett. Har du hittat veckans högoddsare? Frågade Jensen med nick mot travprogrammet. Kanske. Spike Lee 4:e i hög form. Hade otur med spåret sist men startar nu som nummer 6. Jensen såg tveksam ut. Osäkert kort, men jag gjorde bort mig sist, så det är din tur att välja. Axberg och Jensen kände varandra sedan gymnasietiden. Brukade träffas varje onsdag för att plita ihop en V-rad till veckans lopp på Bergsåker. Tidigare hade de ofta besökt travbanan tillsammans. På senare tid hade det dock blivit allt gläsare mellan gångerna, eftersom de båda arbetade både ofta och oregelbundet. Sedan Erika kom till världen hade de bara varit där en gång och dessutom förlorat mer än vanligt. Båda skyllde på ringrost. När tre lopp avhandlats beställde de mer öl. Tankepaus, sa Axberg och höjde sitt glas. Hur har du det på jobbet? Jensen log snett. Kaotiskt. Semester och sjukfrånvaro går inte ihop. Är folk lika sjuka på sommaren? Ja, tyvärr. Men det är ett annat spektrum. Många konstiga åkommor. Jensen kom åter att tänka på Maria Backlund. Fallet hade inte lämnat honom någon ro sedan den dag hon skrevs ut från sjukhuset. Han kände ett behov av att berätta. Om han inte nämnde hennes namn frångick han inte tystnadsplikten. Jag hade ett underligt fall för snart 2 veckor sedan. En ung kvinna som kom in med hjärtstillestånd. Helt frisk i övrigt. Hade bara slutat andas när hon låg och sov. Som av en slump var hennes syster på besök och upptäckte det hela. Jensen gjorde en paus, drack av ölet. Systern påbörjade hjärt-lungräddning och ringde ambulans. När patienten kom in lyckades jag skjuta liv i henne. Hon vaknade upp och efteråt var det som om inget hade hänt.